Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden och du hör mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson.
Och det här är ett specialavsnitt med Lantbrukspoddens bästa från 2014. Och vi börjar med första halvåret då finansministern sågade framtiden för svenskt produktionslantbruk. Fick rejält mothugg av för detta statsminister Göran Persson. Och detta blev en riksnyhet som fick vingar långt utanför lantbrukskretsar. Sen drog Lantbrukspodden till USA och träffade en av lantbrukets världskändisar. Och så synade vi en av många stora arbetsvaror i branschen. Detta var lite av det bästa av det mesta av Lantbrukspoddens första halvår 2014. Nu kör vi! Ja, vi sitter här på Land Lantbruksredaktion och utanför håller de på och spränger, håller på bygger nya hus. Så om ni hör någonting som bullrar och exploderar så hoppas vi att vi fortfarande är kvar. Och när man tittar tillbaka på året så var det ju en rivstart redan i slutet på februari då vi faktiskt hade en samproduktion. Det var Johan Sjöblom, reporter på tidningen Land, som gjorde en intervju med dåvarande finansminister Anders Borg. Och det lät så här.
Att tro att jordbruk kan överleva som jordbruksindustri i Sverige, långsiktigt, det tror inte jag.
Det tog fart rejält.
Det gjorde det verkligen. Det här blev en riktig snackis.
Det är flera medier som hakade på. Och det här tog fart då i riksmedier, i radio, i tv och i andra tidningar som ställde finansministern till svars för sitt uttalande, där han då inte såg någon framtid för lantbruket som industri. Men han ville tro mer på en förädling.
Ja, det var ju inte det svenska baconet som var kärnan, som han sa. Och han har ju verkligen fått försvara det här uttalandet, eller förklara sig, ska man säga, flera gånger. Dels så fick han förklara sig i en debattartikel, sen fick han förklara sig ytterligare i intervjuer. Och jag intervjuade dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt precis innan valet i höstas. Och då ställde jag den här frågan igen till honom. Och det märktes att han tyckte att det var ganska jobbigt att få den här frågan igen. Så att det var någonting som påverkade hela regeringen, tror jag.
Och det var också så att Lantbrukspodden också backade upp uttalandet, för det kom också snabbt ett rykte om att han var felciterad i tidningen. Och då så kunde man plocka upp den här inspelningen från podden. Och det var bland annat tankespelare P3 spelade upp oss och även Rapport.
Lantbrukspodden fick vingar och det var jättekul.
Och den här frågan, det blev också även interpellation i riksdagen. Det är någonting som har debatterats då. En del höll ju också med, en del lantbrukare höll ju med Anders Borg. Nej, det finns ingen framtid för oss. Så det har ju varit alla reaktioner. Men just att finansministern dömer ut en hel sektor, det är sprängstoftet, det kanske han inte hade räknat med. Och det visar väl på något sätt att han inte har förstått storleken och styrkan i den här branschen.
Nej, och jag tror också att han kanske inte tänkte sig för helt, men ändå så stod han ju för vad han hade sagt. Och nu inför valet som var i höstas så intervjuade vår politiska reporter Gunilla Ander nuvarande statsministern Stefan Löfven. Och när man läser den artikeln så märker man att det är egentligen inte så stor skillnad mellan den jordbrukspolitiken han ville bedriva i alla fall jämfört med den som Anders Borg och Moderaterna uttalade sig om.
Men det blev ju ändå regeringsskifte. Låter det vara otalt om det är på grund av det här uttalandet eller inte. Men vi var på Elmia, fält och maskin. Och där träffade vi den nya landsbygdsministern som var och presenterade sig. Och han sa så här om Boris uttalande.
Vilket förskräckligt uttalande av förra finansministern.
Men tror du på ett produktionslantbruk?
Givetvis.
Ja, det hörde vi ju den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.
Men en annan socialdemokrat var ju ute i hetluften också tidigare i år. Och han reagerade också då på finansministerns dödsdom över svenskt lantbruk. Och det lät så här.
Det är ett uttalande som bär fåntrattens drag, måste jag säga. Och jag förstår inte hur han tänkte överhuvudtaget. Den sista industrin som avvecklas i ett land är naturligtvis livsmedelsindustrin.
Det där var ju alltså då den före detta statsministern Göran Persson, som vi hade en exklusiv intervju med.
Vi gjorde ju ett helt avsnitt med Göran Persson som också blev väldigt spritt och citerat och så. Det är jättekul att det blev så spritt. Och det var väldigt intressant att träffa Göran Persson. Vilka var dina reaktioner om vi ska bjuda på lite så här bakom kulisserna material här?
Jag menar, alltså, han är ju väldigt insatt och väldigt intresserad av lantbruk och skogsbruk. Han är ju ordförande för statliga Sveaskog och han har en egen köttdjursuppfödning som är framgångsrik, och att han känner verkligen för branschen, han förstår vikten. Och det tror jag också att många liksom av våra läsare och lyssnare, tittare, verkligen uppskattar att han är påläst, han är kunnig och han står upp för de gröna näringarna.
Och jag minns när vi kom till hans kontor på den PR-byrå som han jobbar för, så fick vi vänta ett tag. Han satt i möte och det var lite sådär, man är lite spänd ändå när man ska träffa Göran Persson, i alla fall jag vet inte, vad tyckte du?
Det är faktiskt så att vi har ett litet, vi spelar upp ett litet smakprov på hur det lät innan intervjun började.
Ja, jag vill bara lägga till en sak innan du spelar upp det här, Anna, och det var att han ville ju inte dra igång intervjun direkt. Vi fick ju sitta och småprata i ungefär en halvtimme innan han sa okej, nu kör vi intervjun då. Men det här är det du kommer till kanske.
Ja, precis. Och vi visste ju inte heller då hur lång tid vi skulle få riktigt. Om det var 5 minuter eller någon timme. Så det var ju, vi kände ju att vi hade bokat in den här intervjun länge också. Så vi var ju liksom lite på tårna. Och då lät det så här.
Svann
genom dörren. Ja, det är faktiskt svensk statsråd som gjorde det en gång i tiden. Roine Carlsson, som fick frågor om någon sån här, han var försvarsminister, om någon vapenexportsaffär, jag kommer inte ihåg vilken det var. Mitt under direkt sen intervju i Aktuellt så slipper han av sig mikrofonen så, och lämnar våra gård. Och så att vi var överens om att det här skulle vi inte prata om.
Oj då.
Det gick att göra på den tiden. Jag tror inte han förlorade så mycket på det faktiskt. Jag tror att ganska många tyckte att det var bra. Så ni vet, liksom miljömålning.
Ja, precis. Ja, det förstår att du har med för.
Vad säger du, Camilla?
Ja, man har mitt nervösa skratt där. Ja, vad var det Göran Persson egentligen sa till dig, Anna?
Ja, nu var det lite murrigt där. Vi hade inte dragit igång själva inspelningen. Men jo, han sa så här att när vi frågade honom hur lång tid vi skulle få med intervjun, då sa han att ja, dörren är ju där och känner jag för att lämna. Då lämnar jag. Då svarade jag då att ja, men du kommer ju höra på inspelningen att där gick Göran Persson ut genom dörren. Och han stannade ju ganska länge.
Ja, det gjorde han. Han gav oss ordentligt tid. Och jag tror att han blev lite paff där att du svarade honom så som du gjorde. För han är ju också lite känd för sina härskartekniker. Maud Olofsson är väl den politiker som har vittnat mest om hur han behandlade henne i riksdagen till exempel och sådär. Ja, han är en speciell person, Göran Persson.
Ja, för det var ju hela det här att vi fick vänta och vi skulle dricka kaffe och vi skulle äta kakor. Och vi var ju inte så sugna på kaffe och kakor. Men han sa, nu tar vi det lilla lugna här och nu ska vi dricka lite kaffe och snacka först. Liksom.
Ja. Ja, och vi kan ju också säga att vi är ju faktiskt den första podcasten som Göran Persson har medverkat i. För senare läste jag en intervju i Aftonbladet där han fick frågan om, av deras politiska kronikör tror jag det var, om han hade varit med i någon podcast tidigare för de skulle göra en sån inspelning.
Nej, då frågade jag faktiskt om han lyssnade på.
Så var det, om han lyssnade på någon podcast. Och då sa han att han lyssnade på våran.
Så Göran, om du lyssnar nu, det var kul att träffa dig och hoppas att vi får anledning att göra det igen. Under första halvåret så drog Lantbrukspodden till USA.
Vi fick ett stipendium och vi åkte i några veckor i Mellanvästern och såg lantbruk och träffade lantbrukare. Och, ja, det var en fantastisk resa.
Vi kom precis innan vårbruket drog igång och vi gjorde bland annat 2 specialavsnitt då av podden som finns att lyssna som alla andra avsnitt på vår webb. Som ni kanske minns, en del av er och er som inte har hört det än. Då kommer här ett litet sammandrag av vår tid på andra sidan Atlanten.
This is Lansbrook Podden with Anna Nielsen and Camilla Olsen, recorded in Illinois in the United States of America.
We are actually developing a tractor that not only drives itself, but where we can have a grain cart that doesn't even need a driver now.
You know, I know that not everyone's going to be able to become a music star, but one of the things I always challenge farmers to do is to tell their story about why they're passionate about what they do and why they love their job and why their job is important.
Vi går här på en slätt. Och vad är det vi tittar ut över, Anna?
Ja, otippat nog, julgranar.
Ja, där fångade du USA-resan i några få ögonblickarna.
Ja, det var ju, vi åkte ju runt då i Mellanvästern, Illinois, Iowa och Kansas. I början där så var det en mörk radioröst. Det var en av de lantbruksjournalisterna som vi träffade, Alan Gerand, på en lantbruksradiostation.
Och sen vidare där så hörde man Pat Fretwell. Som har en lantbrukspodd också. Och intressant med henne är också att hon, förutom lantbrukspodd, så har hon en konsumentpodd. Och hon har ju varit lantbrukare, men var inte det från början, utan lärde sig det av sin före detta man. Och hon berättade ju det här om big data till exempel. Och vi upptäckte ju, när vi kom dit så hade vi här på tidningen skrivit om big data. Och det här var ju ett samtalsämne även där.
Ja, och big data, det handlar ju då om att bland annat fältmaskiner kan samla in data under skörd eller sådd. Och att man kan då samla det i ett elektroniskt moln. Och att det ses som att det är någonting som man verkligen kan, som kan hjälpa lantbrukare, att man får, liksom, man får digital data direkt. Men det kan också vara riskfullt då när de stora lantbruksföretagen sitter på värdefull data som har ett stort ekonomiskt värde och som tidigare lantbrukarna haft hemma själv i sin egen anteckningsbok.
Och sen fick vi också smakprov där på kanske lantbruksvärldens musikstjärnor. Det var Peterson Farm Brothers och det var Greg som vi träffade hemma på gården.
Ja, vi träffade då en av bröderna i den här världskända trion som jag har fått miljontals visningar på YouTube. Där de har gjort lantbruksparodier av kända låtar. Bland annat då I'm Farming and I Grow It som vi hörde. Som är ju då en cover kan man säga på I'm sexy and I know it. Och vi var hemma på deras gård och det var också en speciell upplevelse för att det hade inte vi anat att de faktiskt var svenska ättlingar.
Nej, vi hade ingen aning innan vi kom dit och i USA så är det ju väldigt viktigt vilka rötter man har, varifrån det kommer. Och jag tror att det var femte generationen som de var svenskar. Och vi fick träffa hans farmor, Greg Petersons farmor, och hon kunde några hälsningsfraser på svenska.
Mm, hon kunde lite grann och det var ju ganska länge som sagt då, femte generationen. Men också bara ett stenkast ifrån gården. De låg utanför svenskstaden Lindsborg där vi också var åt lunch. Och där var ju, det var ju en surrealistisk upplevelse med en stad liksom som är strösslad med jättestora dalahästar. Och det var så här ölstuga. Och vi åt lunch på The Swedish Crown som hade ostkaka med lingonsylt. Och när jag påpekar att det gör vi inte vi i Småland, då brydde de sig inte om. Det är så man gör i Lindsborg.
De brydde sig inte om det småländska arvet. De hade gjort den till sin egen.
Ja. Och mer om det här finns ju då på webb och man kan höra intervju där Greg Peterson berättar om hemligheten bakom hur man blir en YouTube-stjärna som lantbrukare. Som han sa också här i det här klippet att han uppmanar alla lantbrukare att berätta om vilka de är, vad de gör och varför jobbet som lantbrukare är så viktigt. Och det finns då i vårt specialavsnitt från USA, avsnitt 20.
Vi närmar oss ju juletid och det var ju någonting som en anknytning nästan som vi stötte på där på slätten också. För mitt ute på slätten i Iowa så var vi hemma hos en julgransodlare.
Ja, det var ju någonting som vi inte heller visste om, att det var så stort med julgransodling. Och det var ju mitt ute på liksom på den vidsträckta prärien så var det julgrans odling. Och där var inte problemet då med kyla eller sådär, utan det var ju det att plantorna torkade bort. För det var så otroligt heta somrar. Och där var det också att de höll på att plantera. Så det vi hörde sist var den här planteringsmaskinen. Mm. Nu blir det ett tvärt kast. Vi ska nu till Dalarna, till Ivarshyttan närmare bestämt. Där köttdjurs- och fåruppfödaren Karin Eriksson går och jobbar i stallarna. Och i avsnitt 17 lät det så här.
De är oftast gjorda för män, så de är lite för raka i formen. Och oftast blir det ju så, antingen så sitter de alldeles för hårt runt häcken, eller också är de för stora i benen så att de skaver.
Och hon pratade alltså om, vad tror du?
Arbetskläder.
Ja, vi gjorde ett test i den Lantbruk och Skogsland och även i Lantbrukspodden med arbetskläder för kvinnor. Att det är så svårt och att många kvinnor tvingas jobba hela yrkesliv då med i för stora kläder och att alternativ saknas på marknaden. Och då så sa Karin bland annat då att det är svårt att hitta bra kläder och att det är synd då att det är många kvinnor och tjejer som jobbar och inte i illsittande kläder och att det också är en arbetsvara.
Precis, för sker ju en hel del olyckor i arbetslivet och lantbruket och skogen är ju inte undantaget på något vis.
Det är en av de mest olycksdrabbade sektorerna i Sverige.
Och om man då fastnar med sina arbetskläder eller att man på olika sätt faktiskt kan göra sig illa och att det kan orsaka otroliga skador, så det är ju otroligt anmärkningsvärt.
Mm. Och att det är så här 2014, att det inte finns arbetskläder tillgår då när det är så många kvinnor som jobbar inom skogen och lantbruket. Och nu bara för någon vecka sedan så kom det en ny statistik från AFA Försäkring att mellan 2009 och 2013 så har olycksstatistiken, att även om branschen fortfarande är väldigt drabbad inom skog och lantbruk för män, så har den stagnerat för män. Men under samma tidsperiod då, så har olycksstatistiken ökat för kvinnor. Då kan man undra vad sambandet är. Jag kan tänka mig att det kan vara vissa arbetskläder eller det kan vara arbetsredskap. Att det är inte anpassat för någon som kanske är kortare eller liksom inte har lika långa armar eller sådär. Även om man är jätteförsiktig och jättekunnig, så man ser inte kopplat till redskap, man ser inte hitchkroken, man kan inte röra sig, man når inte fram till pedaler. Det kan vara en anledning. Ja, nu spekulerar jag ju friskt då, men det här ska undersökas i ett nytt forskningsprojekt av JTI, alltså då Institutet för miljö- och jordbruksteknik. Så det ska bli spännande att följa.
Ja, det blir spännande att följa, för jag kommer ihåg när du skrev de här artiklarna om arbetsmiljökläder. Det blev ju uppmärksammat och också företag hörde ju av sig. Några som gjorde faktiskt arbetskläder för kvinnor för att påpeka att, ja, det finns ju några, men det är ju inte, det är fortfarande så att det är en majoritet av alla arbetskläder är ju anpassade för män. Ja, innan vi lämnar sommarhalvåret helt så vill jag också prata lite om vår sommarpratare som vi också hade i år. Det var skogsmaskinföraren Johan Elofsson som bjöd på olika berättelser och historier ur sitt liv. Om du inte har lyssnat på det här avsnittet så tycker jag att du ska göra det när du har lyssnat klart på det här alltså.
Ja, det är jättefint och där väljer han också även sin egen musik.
Hör om Sveriges värsta skogsbrand i mannaminne när traktorn är på glid och dödsmaskinen som är riktig fara. Dessutom blickar vi framåt mot nästa år. Nu kör vi hösten 2014.
Och det låter dramatiskt, Camilla.
Ja, sensommaren blev ju jättedramatiskt och jag vill börja där med just den här skogsbranden som i media blev kallad för Salabranden, lite felaktigt egentligen. Men det blev ju ett samlingsbegrepp för den här enorma branden som spred sig i Västmanland med, ja, vindens hastighet är ju bara förnamnet.
Ja, och att det var så svårt att få kontroll på den. Det var ju, det kändes som att även om alla gjort sitt allra bästa så stod myndigheterna handfallna.
Ja, det gjorde de. Och jag minns, jag satt på ett tåg faktiskt till Köpenhamn och hade inte någon koll på nyheter alls. Hade helt kopplat bort mig från nyhetsläget och sen fick jag ändå höra talas om den här branden. Och på måndagen när jag var tillbaka på jobbet, då hade branden pågått sedan då torsdagen veckan innan. Den hade utvecklats en del under helgen och på måndagen så brakade det loss ordentligt. Då blev det riktigt obehagligt och först gick ju räddningstjänsten då ut med att de faktiskt hade kontroll över branden. Men sen några timmar senare fick de ta tillbaka alltihop. Det här blev ju helt otroligt.
Ja, och att folk vill slänga sig hals över huvud och evakueras. Och den oron, man känner så här, det här är ju helt utom kontroll. Och det var liksom så dels att den stora världen som brann upp, skogsvärden, fastigheter. Men framförallt också den rädslan för sin egen säkerhet.
Mm. Och djur fick ju evakueras. Många privata skogsägare i området förlorade sig stora delar av sin skog. Och totalt så var det 13 077 hektar som brann. Och det här är ju då den största i Sveriges historia hittills i alla fall. Vi ska nu faktiskt få höra en liten återblick. Det är Elisabeth Pettersson som är köttdjursuppfödare och LRF-ordförande för Västerfärnebo Fläckebo lokalavdelning. Och hon bor på Västerfärnebo prästgård och har ju då köttdjursuppfödning där som sagt. Och det här var alltså mitt i brandområdet. Och vi ska få höra lite om när hon beskriver när hennes gård hamnade mitt i branden. Eller i närheten av branden ska jag säga. Så här lät det.
Vi hade aldrig drömt om att vi skulle behöva evakuera djur eller någonting. För vi ansåg inte att vi var. Vi bor ju i ett samhälle, tyckte vi. Eftersom den här prästgården är ju centralt belägen i Västerfärnebo.
Hon beskriver ju där hur branden verkligen omringade samhället de bodde. Och jag tror också det som hon pekar på här och det som hon tar upp att vi bodde ju i samhälle. Vi trodde inte att branden skulle komma hit. Mm. Och jag tror att det var nog mångas uppfattning innan att men skogsbränder, det är väl inte sånt som hamnar liksom mitt i ett samhälle på det här viset. Mm. Och jag pratade ju, eftersom jag jobbade under den här veckan när det pågick som mest intensivt, så pratade jag väldigt mycket med många lantbrukare och skogsägare och så. Och det de beskrev var ju också att många tyckte att de hade fått dålig information och de tog saken i egna händer. Men samtidigt så skapade det här ett enormt shit mellan dem. De har också beskrivit om hur tacksamma de är för att folk hjälpte till och ställde verkligen upp för andra. Man hjälpte sig åt att evakuera djur och ta emot andras djur. Och man gjorde egna brandgator och man gjorde vad man verkligen kunde för att hålla branden borta. Så gott det gick såklart.
Ja, det var det civila samhället som stod upp. Alla stod upp för varandra.
Ja, och som jag var inne på så förlorade då räddningstjänsten kontrollen över branden på måndagen. Och på tisdagen så behövde Elisabeth Pettersson och hennes familj evakuera djuren. Det som många andra också då fick göra. Och vi ska höra lite till, för jag kan inte riktigt släppa det här inslaget. För att det hon beskriver är så himla dramatiskt. Nu fortsätter vi.
Och sen då så blir det en rökutveckling som gör att man ser inte speciellt långt framför sig. Och det blir väldigt varmt. Och man vet inte vad som finns bakom den här röken. Om det är ett askmoln eller vad det är. För du ser absolut ingenting. Och då blev det bråttom att flytta våra djur.
Ja, man ser inte handen framför sig. Kan du föreställa dig, Anna?
Ja, alltså, jag vet också vår kollega Ulf Aronsson som gjorde det här inslaget. Träffade Elisabeth. Så också att när han åkte dit ett par dagar senare, när djuren skulle komma hem efter evakuering. Så ser det ju ut som en... Det var ju lugnt efter stormen. Det var liksom fält och lite skog och åker och sådär. Men att då inte se framför sig att det var verkligen dimman i lytsen. Och inte veta om det är ett eldhav bakom som kommer eller vad det är och vad det här ska sluta, det är ju fasansfullt. Det är ju en riktig mardröm.
Och vi ska också säga det att det gick bra för Elisabeth Pettersson och hennes familj och gården och djuren och så. Men en person miste faktiskt livet där och en annan blev svårt skadad när de körde timmer och de fastnade i brandinfernot. Och det här är ju såklart otroligt tragiskt. Och det skakade ju om alla. Det här var ju det som dominerade nyheterna.
Hur har det gått? Vet man liksom vid några åtgärder på det här var som startade branden och hur man kan jobba för att det inte ska hända igen?
Mm. Man tror ju att det var en markberedningsmaskin som startade branden och det här ska utredas och dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson, han sa redan när han besökte brandområdet när branden pågick att de skulle starta en utredning och det här pågår nog fortfarande tror jag. Och vi fortsätter ju att följa det här på alla möjliga vis för nu handlar det ju också om vart det här timret som har blivit brandskadat, vad händer med det och så. Och det, all den utvecklingen det kan man följa på landlandbruk.se och i våra tidningar. Och jag ska också säga det att på landlandbruk.se under fliken skog så finns det i vänsterspalten en liten puff som heter Salabranden samlad. Och där kan man följa alla våra artiklar dag för dag, hela rapporteringen om man vill gå tillbaka. Nu lämnar vi branden för någonting som är blötare. Anna, har du någon gång varit ute och kört på halt väglag?
Mm, det har hänt.
Jag har faktiskt kört halkbana 2 gånger. Inte bara när jag tog körkort utan sen också under en sån här arbetsmiljögrej. När jag jobbade på ett ställe som man tyckte att det var av vikt av att vi faktiskt hade våra kunskaper uppdaterade. Så då fick vi testa det igen. Hur har det varit för dig?
Ja, men det är ju läskigt när man råkar hamna i sånt här skyfall riktigt och det bara så plötsligt blir som en spegel. Och man fattar det att nu gäller det ju liksom att sänka farten och att det är som att på en skridskobana och att det kan gå så väldigt fort. Det är ju verkligen, ja, det är otäckt.
Mm, det kan ju gå blixtsnabbt. Och då kan man också tänka sig på, hur är det att framföra en traktor som väger så otroligt mycket mer än en personbil när det är halt väglag?
Och kanske med vagn eller andra redskap efter.
Ja, precis. Och vår teknikreporter Per Emgardsson, han åkte till Tyskland och testade just det här. För där finns det halkbanor där man då halkkör med traktorer. Och Per, han passade såklart på att spela in ett inslag åt oss när han var ute och sladdade. Och vi ska få höra lite grann hur det lät.
Och nu närmar vi oss den här vattenspärrarna. Nu kommer det dyka upp plötsligt här någonstans till höger och vänster. Kom till vänster, nu väja till höger. Och så väja till vänster och det sladdar. Nu börjar det. Släpet bakom oss, det kränger.
Det där var ju verkligen att titta med i förarsättet.
Ja, och det jag ska säga också så att alla förstår att Per, han är ute och kör med en traktor på den här banan. Och för att den ska bli hal så kommer det vatten från alla möjliga håll så att, den liksom, så att man får den där, uppleva den känslan.
Och så har själva traktorn stödhjul.
Ja, precis. Och Per lyckas verkligen fånga det där, hur dramatiskt det kan bli.
Mm. Och han sa i inslaget att han hade faktiskt i den här hastigheten, i det här, under de här väderförhållanden så hade man inte klarat sig att hålla sig på vägen. Så det hade kunnat bli en dödsolycka.
Kanske om man kör i traktor varje dag att det är bra att testa hur det känns och kanske förbättra sina kunskaper genom att göra sånt här. Vad tror du?
Ja, men verkligen. Jag tror också att eftersom det inte finns heller någon möjlighet att göra det här med traktor så kanske många, alltså, när man har körkort så har man kört halkbanan. Och kanske om man bor liksom mera liksom i landet där det är mycket så vintervägar, att man har övat sig och så vidare. Men att kunna liksom öva sina färdigheter, körfärdigheter i, liksom på en övningsbana under kontrollerade former, det tror jag verkligen. Det kan alla, både unga och mer erfarna maskinförare, dra nytta av.
Och tyska lantbrukare till exempel som genomgår den här halkbanekörningen, de får rabatt på försäkringar. Så där tycker man att det är väldigt viktigt. Jag vill återkomma lite till det dramatiska. I höstas så hade vi ett inslag som vi kallade för dödsmaskinen, kommer du ihåg?
Ja, det var jag som gjorde det.
Mm. Det var verkligen en dödsmaskin. Det var en sorts fodermixer som skär ner grovfoder som faktiskt har tagit livet av folk. Och den senaste dödsolyckan, den var nu i år. Och mixen hade då startat på fullvarv medan lantbrukaren var kvar i maskinen.
Mycket i miljön, arbetsmiljön inom lantbruk och skog är ju väldigt farligt. Det är farliga maskiner. Man kan bli sparkad av djur. Det är många risker helt enkelt. Men den här maskinen då, att det faktiskt går och att gå in i maskinen och att någon annan kan starta den, det är ju...
Ja, precis. För jag kanske ska förklara det också. Att man, alltså en del saker med den här maskinen kräver att man faktiskt går in i den. För ibland så måste maskinens 2 rotorer med vassa knivar skärpas och då kan motorn gå på. Om det inte finns någon säkerhetsströmbrytare till varje elmotor i den då. Men olyckan kan också ske om till exempel en tidsstyrd fodervagn så att säga trycker på knappen.
Ja, men det är ju så att man alltid måste gå in och kunna liksom reparera sina maskiner och kolla och städa och sådär. Men då kan den här fodervagnen kalla på den här fodermixen att nu behöver jag ha mer käk. Och sen så kan maskinen känna av så här att ja, men det är bara lite här inne. För om en lantbrukare är där inne och bara väger liksom, jag vet inte, 80 kilo eller någonting. Så känner den så här, här är inte så mycket. Och så kallar den på min foder och kör igång. Och då så har man 10 sekunder på sig att lämna Men det kanske inte är tillräckligt.
Precis. Den här fodermixen, den har ju två motorer. En blandarmotor och en tömningsmotor. Och Anna, precis som du sa så var ju du på en gård som har en sån här foderblandare från Danska Möllerup. Och på den här gården där du var så har det inte skett någon dödsolycka. Men Håkan Håkansson i Gräsgärde utanför Kalmar, han har vidtagit åtgärder för att det inte ska hända. Och nu ska vi få höra en bit ur det inslaget.
Så det, men det är just när den går igång då på det här höghastighetsläge, om man skulle vara där i och den skulle uppfattas som att nu är det här sista fodret som är kvar. Det är det som är den stora faran då.
Ja, skulle man vara där då och inte hinna ut på de här 10 sekunderna, då är loppet kört. Ett sånt här misstag, det gör man bara en gång, för sen är det sista gången man gör det, något misstag överhuvudtaget.
Och vi ska säga det att Möllerup som gör den här maskinen, de vill inte kommentera det här. Och det här är ju pågående utredningar, det är ju arbetsplatsolyckor. Och vi kommer att fortsätta att följa det här i Landlantbruk, så håll utkik där. Anna, nu har vi blickat tillbaka på 2014 och vi har valt ut olika klipp, både du och jag, och pratat om det dramatiska 2014. För kanske har ju, så vitt jag vet, berätta mig om jag har fel, så har inte lantbruk och skog varit så i fokus i riksmedia som under det här året.
Nej, det har varit ett år där lantbruk, livsmedelsfrågor och skogen och andra delar av den gröna näringen ändå kommit upp på agendan.
Då undrar man ju, vad kommer hända nästa år? För det är ju så att mjölkkvoterna kommer att avskaffas inom EU. Det är en pågående mjölkkris i Sverige. Mjölkläget är kärvt över världen. Ryssland har ju ett importstopp som påverkar hela världens livsmedelsexport. Ja, vad kommer hända helt enkelt? Det här kommer vi grotta ner oss i nästa år.
Och det påverkar ju också hela branschen. Vi kommer ju spana in i framtiden. För det handlar ju också lite grann om vilken kristallkula man väljer att titta i.
Och den 29 januari så kommer vi med ett framtidsprogram. Och då undrar vi, ni som lyssnar, vem vill ni höra titta i den där spåkulan? Och vem vill ni ska förutse det kommande året? Hör av er till oss. Vi finns ju på lantbrukspodden @landlantbruk.se. Ja, och innan vi avslutar helt så tycker jag att vi återknyter lite till där vi började. Mm. Eller hur?
Vi har som sagt spart det bästa till sist. För nu är det dags att korka upp, tror jag mig sen. Hörde du?
Ja, jag hörde. Det där lät ju som riktig, nästan champagnekork, men det är det inte.
Nej, ska vi se här. Hör ni ljudet av förädlad spannmål? Det här är nämligen Anders, en bitter svensk. Som är då, det är en öl som är hyllning till de fantastiska bönder som vårdar och den värdefulla jorden till gagn för framtidens behov av föda. Och den är gjord av, den brygg på då på korn, havre och råg. Passat till fläsk och annat med kraftiga övertoner. Och då är det då alltså en ganska rejäl pik till den före detta finansminister Anders Borg.
Och hans uttalande i Landlantbruk. Mm. Tänk att det blev en öl. Och det är Kvänum, Mat och Malt som har gjort den här. Och den är lite så här grumlig, lite mörk, va?
Mm.
Och ska vi prova den då?
Ja, precis.
Ja?
Skål då.
Ja, var den bitter?
Ja, men lite kanske. Det är lite betska i den. Det ska ju vara extra mycket humle då för att verkligen illustrera eller ge smak åt det här bittra uttalandet. Och en motreaktion på, se på den här förädlade produkten som kommer från produktionslantbruket.
Och med det här så är ju inte programmet slut än, utan vi ska ju också bjuda på lite julig musik. Eller hur? Mm. Så här lagom till jul så har korna i Brigottfabriken stämt upp i en känd julsång. Och frågan är om ni kan höra vilken det är.
Ja, nu har ni fått höra några återblickar från lantbruk- och skogsåret 2014. Och vi är tillbaka igen den 15 januari, då med ett alldeles speciellt avsnitt. Vi kommer inte avslöja nu vad det kommer handla om, men missa inte det. Det finns som vanligt på iTunes och på vår webbplats landlantbruk.se/podcast eller via Google Play. Och fram till dess, till er alla, från oss alla på Lilla Lantbruk, en riktigt god jul
och ett gott nytt år.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.